Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 305, där jag den här gången möter Fredrika Inger som är vd för IKEA och Sweden, det vill säga hela sortiment- och produktutvecklingen inom IKEA. Och därmed ansvarig för produkterna som förra året genererade en totalförsäljning på 47,6 miljarder euro. Hon har en bakgrund som ingenjör från Chalmers och har nu över 20 års erfarenhet från olika positioner inom IKEA. Både från Älmhult, där hon nu också lever och verkar, men hon har också jobbat flera år utomlands, både i Vietnam och Holland. Det här är ett samtal där vi får lära känna Fredrika och hennes ledarskapsresa. Och samtidigt får nosa lite på insidan av den starka kulturen som präglat Fredrika och många med henne inom ett av Sveriges största och mest kända företag. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 305 med min gäst Fredrika Inger. Jag heter Eva Ekedal. Fredrika Inger, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Äntligen är du här.
Ja, äntligen är jag här.
En kall vinterdag med mycket snö, men du har tagit dig från Älmhult hem till mig.
Ja, det tog lite längre tid än väntat, men fast utanför Nässjö i skogen 5 timmar, men nu är jag här. Det känns
nu
härligt.
Är du här. Och vi skrattade lite här innan för att du har gjort hembesök, och det brukar ni göra.
Ja, men Vi älskar ju att komma hem till folk. Ja. Det är ju det vi gör. Vi är ju, livet hemma är ju våran kärna.
Ja.
Så vi är ju så nyfikna på hur folk bor och vad är deras behov och vad är deras strömmar, vad har de för problem. Så det var kul att komma hem till dig här, Eva, vet, ja, i hallen här. Hur, ja, fungerar flödena i hallen.
Skor och jackor. Och, ja, det kan nog bli, du kanske, vi får ta en runda till efter podden. Men det är väldigt kul för att ni gör ju såna här, alltså på riktigt.
Nej, men vi gör det, vi har det som en del av vårt sätt att liksom vara nära våra kunder och deras behov och drömmar. Så vi, när vi åker runt i världen och besöker våra liksom retailländer, så tar vi alltid tillfället i akt och besöka.
Ja. Jag har ju en hel del IKEA-möbler och mycket förvaring och alltså de där funktionella grejerna, det är ju självklart IKEA. Och på landet har vi bara IKEA-kök och allting. Det är så fantastiskt. Det finns väl i varje hem. Varje svenskt hem i alla fall.
Exakt.
Ja. Hörde du, men vi ska inte prata bara om IKEA, utan vi ska ju såklart prata mest bara om dig. Hur känns det?
Ja, det känns lite spännande.
Mm.
Jag sa också när jag kom hit att jag är en person som pratar mycket med kroppsspråk. Mm. Så det är också ett nytt format, så det blir också spännande.
Ja, du är van att stå på scen och prata inför folk såklart. Men det är klart att det här är annorlunda format.
Det är lite annorlunda format.
Ja, nu är du radiopratare.
Exakt. Mm.
Men, och det är också första podden. Det tycker jag är lite härligt att jag får vara den som får intervjua dig först. För det är ju så att när man är på den nivån du är så brukar man bli... numera blir ganska påhälsad av personer som vill belysa vem är det här och man är nyfiken på vem är den här ledaren. Och det är ju några år sedan nu, men inte så jättelänge sedan som du fick den rollen du har nu.
Nej, så det var i för maj, drygt ett och ett halvt år sedan.
Ja. Och om du skulle beskriva, vad gör man när man är vd eller managing director på IKEA of Sweden?
Ja, men då är man... jag menar, IKEA är ett stort varumärke och en stor idé, men vi har många bolag. Men IKEA of Sweden då i Älmhult är ju ansvariga för produktsortimentet. Så vi är egentligen ansvariga för att ta fram och utveckla alla våra produkter och bygga sortimentet som vi har i alla våra marknader, i våra 60 plus retailmarknader som vi möter. Så vi har ju egentligen ansvar då för sortimentsbyggandet och produktutvecklingen, men också då affärsområdena. Så när du möter IKEA så möter du barnens IKEA, outdoor, sovrum och så, det är liksom den dimensionen av affären.
Mm. Så det här är ju nu en roll som du har klivit in i, och vi kommer säkert komma tillbaka till den, men vi måste ju nästan få en liten, eftersom det är första podden så är det kanske inte så många som vet vem du är och hur du har kommit dit du är, för det är ju ändå en väldigt lång bakgrund inom IKEA.
Mm, det är drygt.
Hur många år är det vi kan boka av?
Under förra året så tyckte jag 20 år, så nu är det då drygt 20 år. Men, wow. Så det är en lång resa.
Wow, och då är det inte bara en grej du har hållit på med, det kan jag konstatera som har studerat ditt CV och också känner dig lite, ska vi säga, sen tidigare. Det är många spännande grejer du har hållit på med. Och så kan det ju vara när man har varit, där får vi ganska ofta, vi som jobbar med rekrytering, så här, hur är det när man har liksom varit länge inom en och samma koncern? Men ofta så är det ju på det viset att man ges också möjlighet, om man är duktig och visar framfötterna, att göra lite olika saker. Och det har du verkligen fått göra.
Ja, men det har jag verkligen fått göra.
Ja.
Och men kanske i väldigt korta drag så kom jag in till IKEA. Jag gjorde mitt examensarbete på IKEA.
Ja,
och har jobbat där.
Chalmers är det.
Chalmers är det. Så jag pluggade industriell ekonomi på Chalmers. Många som läser på tekniska högskolor går ju kanske mer till industrin eller managementkonsultbolagen. Men så har jag alltid varit lite intresserad av det här med retail, design, heminredning, mode, trend. Så jag hade ju lite ett öga här då, så jag sökte och fick möjligheten att göra mitt examensarbete på IKEA. Om det var lönsamt att sälja småprodukterna via e-commerce då för 22 år sedan.
Det var första grejen.
Det var första grejen jag gjorde. Men sen kom jag in på IKEA och jobbade egentligen mina första år inom inköpsbenet. Så jag började i Älmhult på, du vet, försörjningssidan och inköpssidan, nära produktutvecklingen. Jag hade möjlighet att flytta ut i Asien, i Vietnam, i Ho Chi Minh City.
Mm.
Och bo där och jobba med inköp av naturfiber, rotting och bananfiber och... sjögräs och alla de här materialen som är mer naturfibermaterialen. Satt ut den här leverantörerna, jobbade där, kom tillbaka till...
Hur länge bodde du där då?
Ja, men det var under lite kortare period, ett år. Men jättelärorikt.
Måste det ha varit en ganska häftig grej?
Men fantastiskt att få jobba
där. Då var du ju inte så himla gammal.
Nej, så då var jag ju... vad var jag? Runt 25.
Ja. Jag ska åka till Vietnam.
Så det var även fantastiskt lärorikt också. Man blir också nära liksom sina leverantörer. Man ser vad som händer och vad händer när ordrar går upp och går ner. Och hur ska vi tänka och hur produktutvecklar vi för att anpassa till produktion. Och man får lära sig så mycket. Och nya kulturer. Så det var fantastiskt.
Men innan vi går vidare så måste jag fråga. Var det här en dröm för dig att jobba på IKEA? Eller kom den liksom bara som en slump? Eller?
Ja, men det var kanske inte någon dröm. Så jag tror att liksom hela... uppväxten, när man väljer utbildning och allt, så har man inte kanske riktigt på att jag ska jobba där eller jag ska göra si. Men kanske dess, när jag började liksom närma mig då examen från Chalmers, så var jag lite sugen. Och liksom då kanske jag började titta på de här bolagen som kändes roliga, vet, globala. Så kanske inte en dröm under en väldigt lång tid. Nej. Men när jag började närma mig så kändes det som en bra dröm att ha.
Bra dröm att ha. Ja. Men det var inte så här, och inredning är mitt största intresse. Och,
Nej. Det skulle jag inte säga. Men jag tror att det alltid varit nära mig som jag tyckt blandat med det här. Det var liksom teknisk högskola och liksom ingenjörsk. Och liksom, så var det också alltid varit intresset för liksom människor. Vad som händer i samhället. Liksom design, arkitektur, mode, färg, form. Jag har alltid gillat den dimensionen.
Mm. Så det ligger det ändå ganska nära. Så att
ja,
säga.
Absolut. Mm.
Ja, men så här undrar man ju då. Hade de ögonen på dig från början? Så här, här har vi ett riktigt ämne.
Nej, men jag tror att jag gjorde examensarbetet. Sen fick jag ju fortsätta då, för jag fick anställning då direkt. Och sen första åren får man ju vara där och leverera och lära sig och lära känna IKEA. Och IKEA får lära känna mig. Sen tror jag de ändå såg en potential som jag fick möjlighet att flytta ut till exempel då till Vietnam där vi var. Och som en liten investering i lärande. Så jag tror att på något sätt så hade jag alltid en ganska dialog med de cheferna och de som jag jobbade nära att få fortsätta utvecklas och lära. Så det har ju alltid varit en ganska stor del av IKEA att både leverera sitt uppdrag men också alltid få lära sig. Så det fick jag utrymme att göra ganska tidigt.
Mm. Ja, och sen har det ju varit många turer sedan dess. Men vad hände sen? Vi måste ju nästan...
Ja, vi kan ta snabbt. Ska ta snabbt det liksom.
Genom.
Exakt, jag var ute där och sen så mina första 4 år då jobbade jag väldigt mycket inom liksom inköp och ute liksom i inköpskontoret. Sen kom jag tillbaka till Älmhult och jobbade mer inom affärsdimensionen med affärsutveckling. Hade en roll som business leader på kök och satt och liksom tittade in på lite affärer. Hur vi skulle kunna titta på värdekedjan, optimera och effektivisera och göra bättre. Och detta kom ju också lite, karriären tar ju också lite så här naturliga svängar när man får sina barn.
Ja,
ja, så jag kom tillbaka då från Vietnam och var helt gravid med mitt första barn. Fick ju egentligen frågan om jag ville flytta ut till Indonesien, till Jakarta. Men kände att jag ville vara kvar i Sverige. Och ha mitt första barn i Sverige. Och så då tog jag den här rollen då som business leader på kök. Och sen så fick jag egentligen ett andra barn. Mm. Ellen som nu fyller 15 här inom ett par veckor. Och efter det kom tillbaka och var kategoriansvarig. Vi har ju liksom i inköpsbenet så är vi organiserade i materialkategorier, så man håller lite koll på ett speciellt material som metall eller trä eller textil och sådär som är så stora.
Vad hade du för material?
Och då hade jag trä, så det var liksom egentligen två stycken, så hade en som hade med de mjuka, vet, furu, och jag hade med de här hårda träslagen som björk och bok och de här. Så,
så här björkansvarig.
Exakt. Och då tittar man ju på egentligen sortimentet, alla affärsområdena och hur man då bygger en supply chain-strategi. Vilka leverantörer, vilka produktionstekniker och liksom utveckla supply chain networks. Var ska leverantörerna finnas? Råmaterialsförsörjning och liksom hela kedjan bak liksom till skogen egentligen.
Mm.
Och jobba med den strategin. Och sen så efter det så fick jag ett samtal. Och från en av våra talent managers som hade i uppdrag att söka en ny assistent till våran koncernchef.
Just det.
Och ringde och sa att mitt namn hade kommit upp och att jag fick, om jag ville söka den tjänsten.
Mm.
Och
visste du då att det här är en liksom plantskola eller vad man ska säga? Som
jo, men lite så tror jag man visste. För på IKEA har alltid använt lite så de här assistentrollerna som sitter nära, liksom, du vet, vd-assistenten och de här som sitter nära som ett liten språngbräda, liksom en roll där man får chans att utvecklas och lära sig och liksom kunna ta ett nästa steg. Så jag hade ju absolut på vetskap om att det var liksom en möjlighet till ett nästa steg. Och jag kommer ihåg att jag satt hos en leverantör i Kina när han ringde och han bara, du kan ju skicka in ditt, jag var ute i Kina på någon affärsresa och han ringde, du kan ju skicka in ditt CV för Dika. Och jag kommer ihåg att jag var hos leverantören, hade fullt schema hela veckan och vet, hade ju inte riktigt ett CV, för så hade vi inte riktigt jobbat på IKEA, för vi hade inte riktigt använt att liksom skriva CV alla. Så jag fick sätta mig där på kvällen och skriva där och skickade in det. Och fick sen då möjligheten att vara med i den processen, vilket gjorde också att jag fick det jobbet.
Mm. Och flyttade det där då. Är så häftigt, för att det är ju inte så många som, jag vet inte många stora koncerner och så som jobbar på det sättet. Men det är framförallt hos er, jag har hört talas om just det här. Och det måste ju vara hur smart som helst, för då får man ju verkligen inblick, kan jag tänka mig, i ja, både strategiska, operativa, viktigaste frågorna på något sätt.
Jo, men det är ju fantastiskt roligt. Jag menar, för mig då, som hade varit inom både liksom en affärsområdesdimension, jag hade jobbat liksom på inköpssidan, och då få komma upp och helt plötsligt, jag hade ju inte varit så mycket i framkanten av IKEA, liksom i retail-delen, men då fick jag då komma och vara, och vi ser ju lite det som på något sätt att, du vet, det här lärlingsgrejen, att man är nära. Och sen så var det ju väldigt tydligt att Mikael Olsson då, som var kom till, och han var ju också väldigt tydlig med att nu får du den här rollen, Fredrika. Och du är klart här för att hjälpa mig till stor del. Men du är också här, och jag vill att du tar den här rollen, att du tänker att du är koncernchef för IKEA. Och det är så jag vill att du jobbar.
Mm.
Och liksom stötta honom, vara extra ögon, öron, liksom extra kapacitet. Men också att jag hjälpte honom och tänkte, vad ska vi göra next, liksom, nästa?
Kommer du ihåg hur du tyckte att det här var?
Ja, men det var ju jätteläskigt i början. Mm. Jag kommer ihåg att första mötet vi hade, så skulle jag ju då ta noteringarna i koncernledningsmötet. Och vi hade hela den digitala agendan, eller på agendan, den digitala liksom, strategin och utvecklingsplanen. Och klart, det var en helt ny arena för mig att bara ta liksom noteringarna ungefär, vad som sades och vad som bestämdes, var en utmaning. Men det var verkligen fantastiskt, och så fantastiska människor att få jobba med också som sitter där. Så det var jättekul.
Och då efterträdde du Lotta Lyrå, som också varit med i podden.
Lotta Lyrå som varit med i podden, ja. Hon var då assistent före mig, och sen tog jag över efter henne.
Ja. Så det är ju verkligen liksom, man kan ju se på att det har gått bra för den här strategin verkar ha funkat ganska bra. Ja, det har gått bra för er.
Vi har använt den rollen, och det är en fantastisk roll, för då fick jag ju möjlighet att sitta med i en koncernledning. Hur är det att leda en stor grupp som IKEA?
Mm.
Hur sätter du riktning?
Mm.
Hur bygger du strukturer, organisation, processer, men också hur bygger du kultur i en stor organisation? Mm. Så det var ju fantastiskt.
Vad tog du med dig då? Vad tror du att du har liksom påverkats av i ditt ledarskap idag, om man tittar på den här?
Nej, men för det första tror jag man har fått, det som var fantastiskt var ju att få jobba så nära fantastiska ledare.
Mm.
Och se och inspireras av dem, som också är olika såklart, liksom. Mm. Så där har man fått ta med sig olika delar av olika ledare. Men det har jag tagit med mig väldigt mycket, tror jag. Vikten av att ha en tydlig riktning för en organisation.
Mm.
Och liksom med en tydlig vision, med ett liksom ett tydligt syfte varför man är där. Och sen ha en väldigt tydlig affärsriktning. Man behöver ju verkligen inte leda med allsvar, men liksom organisationer behöver ju navigera åt rätt samma håll.
Vart ska vi liksom?
Vart ska vi? Mm. Och sen att liksom försöka titta på de stora strukturerna. Hänger det här ihop nu då liksom? Har vi satt upp de olika delarna av organisationerna och processerna så att det finns förutsättningar att faktiskt leverera till detta då? Och investerar vi på rätt ställen? Och sen att man men sen att man också då utifrån ett ledarskap både sätter visionen men också bygger liksom klimatet och kulturen och att lägga mycket ledarskapet och liksom ha en stark.
Mm. Och då bodde ni i Holland eller?
Då bodde vi i Holland, så efter jag fick det jobbet, flyttade ner, så flyttade vi med familjen ner till Holland. Och barnen var då, så jag lever ju ihop med min man Martin och våra två barn som nu då är liksom 17 och alldeles strax 15. Men då var de 3 och 5 barnen.
Okej, och Martin, hur har han axlat det här att han har dig som fru?
Ja, men det är en bra fråga. Martin och jag träffades ju då under mitt första år när jag kom till IKEA. Mm. Så han jobbade på IKEA då också, men han jobbar ju i en helt annan del av IKEA. Han jobbade inom marketing communication och han var då fotograf. Sen var ju han medflyttande till Holland och efter det har han liksom gått frilans, så han är liksom frilansfotograf.
Ja, okej.
Och Martin och jag är... Vi är lika på många sätt och jätteolika på många sätt.
Mm.
Så för honom att följa med har aldrig varit någon grej.
Nej.
Det tycker han är toppen. Han gillar liksom äventyret i att flytta. Och har egentligen inget behov av att sin egen karriär eller behöva det. Han tycker om liksom att vara... testa nya saker, men har inte haft det här med att liksom, vad tycker andra om mig och behöver jag ha en karriär?
Nej.
Utan... är glad i stunden.
Det var skönt, så han är befriad.
Från det som vi kanske vi andra har som har lite, nu är vi lite framåt och nästa steg och hur gör vi detta? Och han har inte alls den dimensionen. Så han är väl den i vår relation som brukar påminna mig om ibland att livet inte är en businessplan och man inte behöver planera sig på det sättet. Men, så den,
det är bra, man behöver liksom den här motpolen ibland.
Exakt, så han, så han följde med glädje med. Mm. Och klart gick från att vara anställd till att bli hemmapappa egentligen.
Ja, ja. Ja. Så hade ni det under en period. Och sen flyttade ni hem? Eller hur?
Nej, och då var jag kvar där under... jag var assistent under 2,5 år. Och efter ett halvår in i jobbet så kom Mikael till mig och sa att Fredrik, jag har en sak jag måste säga till dig. Ja, sa jag. Han bara, och det är en sak som du inte ens får säga till Martin. Och då tänkte jag, oj, vad ska man säga nu? Och då berättade han att han skulle sluta. Och såklart under den assistenten fick jag också vara med att på hans sista del efter den långa IKEA-karriär, vilket var fantastiskt att få vara med och egentligen höra alla de berättelserna om en person som har varit så länge inom en koncern och varit så viktig del av att bygga liksom en kultur och sådär. Men sen var också med och introducerade Peter Agnefjäll som kom som vd efter. Så det var också fantastiskt roligt och en rolig möjlighet att få se hur introducerar man en ny koncernchef till.
Just det, ny på jobbet.
Ny på jobbet och hur sätter man upp en sån agenda och hur gör man med strategier och riktningar och hur liksom positionerar man en ny
organisation. Måste det varit superbra att du hade liksom, att du redan var där då och kunde axla in nästa.
Så det var jättekul. Uh-huh. Men sen efter det då så sa jag, nu måste jag och jag tycker fortfarande om IKEA och jag vet, har så mycket kvar att lära. Och så sa jag att nu har jag ju varit väldigt mycket, du vet, på gruppnivå, liksom i centrala funktioner, jag har varit inköp, jag har varit stora delar då på IKEA Sweden, både inköp, sortimentsbyggnad, affärsområde. Nu vill jag ju lära mig egentligen att vara ute i ett land eller liksom i retail och möta de många kunderna varje dag. Och kanske hade jag fått för mig att jag skulle ha ett jobb som kanske är någon slags steppe till landschef. Eller, för jag gillar att jobba med strategier och affärsutveckling. Och, men då var det någon som sa, men Fredrik, om du verkligen ska lära dig retail på IKEA, då finns det bara ett jobb att ha. Och det är att bli store manager eller marknadschef i en mindre del. Mm. Och ta ett varuhus och det är liksom området runt om. Och jag var först lite, ska jag bli varuhuschef? Liksom ett stort operationellt jobb, du vet, 500 medarbetare och liksom, du vet, leda liksom, öppna varuhuset varje dag, stänga varuhuset varje dag, se till att liksom operations
funkar.
Mm. Men så sa jag, okej, jag gör det. Och då fick vi möjlighet att göra det i Holland. Så jag stannade faktiskt kvar i Holland och var varuhuschef där.
Pratar du holländska?
Nej, så när jag fick det här jobbet så kom jag ihåg att jag skulle träffa facket i Holland. För man måste bli liksom godkänd av facket där. Och så sa de, så du har aldrig jobbat inom retail och du pratar inte holländska. Så vi är inte helt säkra på vad vi ska ha dig till. Men,
snacka om att det där är ju så här bra grej att höra. Man klarar faktiskt alltså det här med att förflytta människor på potential snarare än på... Alltså att man har exakt det man liksom borde ha för att passa in i organisationen. Att våga liksom satsa personer som
och
inte
det var väldigt kul. Och sen så fick jag ändå möjligheten. Och det är också tack vare alla mina IKEA som alltid har gett möjligheter. Fast egentligen ser vi inte riktigt kanske möter det. Och sen så hade vi ju fantastiskt tid i det där varuhuset. För de insåg sen att det var kul med någon som kom från ett annat perspektiv. Som såg världen lite annorlunda. Precis. Kanske kommit liksom... IKEA, värderingsstyrt ledarskap, men kanske såg affären på lite andra dimensioner. Så vi hade ju en fantastisk tid tillsammans. Men sen så var jag inte där jättelänge.
Var det kul då?
Ja, men det var jättekul.
Du ler lite när du pratar om det här.
Men det är ju en roligt jobb. Det är, liksom, det är ju väldigt, i många andra jobb kanske det tar lite längre tid när man ser resultat. Och så här blir det ju väldigt hands-on.
Man får direkt
feedback. Och sen är det ju ett ledarskap som är väldigt nära många medarbetare. Så det är också väldigt kul på det perspektivet. Sen så kanske man som jag som ofta gillar att göra saker bättre och saknar kanske lite den dimensionen av att liksom, du vet, strategierna och lite mer det långsiktiga och lite mer
utvecklingsdimensionen. Eller det kanske göra mer av något som redan fungerar bra.
Exakt, så det är klart. Men det var ju en lärande förklart mycket av det man gör på IKEA. Det hamnar ju där och ska tas om hand om där. Så det är ju ändå en väldigt liksom bra lärande för andra roller jag haft. Så det var fantastiskt.
Ja, vad häftigt. Så jag måste bara säga det med holländska anledningen till att jag frågar. För att jag såg någon film eller serie här nu på holländska. Och då så upptäckte jag att alltså, det är otroligt mycket som är liksom svenska och engelska i holländska.
Men det är ju liksom svenska, engelska, tyska egentligen. Ja, tyska och egentligen också, ganska lätt att läsa och förstå. Ja. Sen är ju uttalen... Jag är inte så, språk har ju aldrig varit kanske min styrka heller. Jag har ju varit mer än den mattesidan av skolan, men... att det är ganska svårt med uttalet eftersom de har väldigt,
ja, det är mycket,
pratar långt fram och långt bak i munnen, om man säger så.
Ja.
Så, nej, så det var lite suso.
Ja, okej. Okay. Men sen var det färdigt med Holland?
Ja, exakt. Och sen var jag, nej, eftersom vi var kvar lite, för IKEA hade en stor transaktion vi gjorde mellan våra, liksom, vi har ju egentligen två olika koncerner inom IKEA. Och där vi hade en större liksom omstrukturering. Och då var jag tillbaka i Holland lite och var stor projektledare för den transaktionen. Och jobbade kvar i Holland under ett år. Men sen efter det så var det, då hade vi nästan varit i Holland nästan 5 år på totalen. Så det var ju ganska, länge. Så barnen var ju helt plötsligt 8 och 10. Och, och då satt vi lite, vad är näst? Och då hade jag ju kanske alltid haft egentligen 2 roller som jag kände var det som jag tyckte verkade vara roligast på IKEA. Mm. Och det är ju egentligen att vara affärsområdeschef. Det vill säga att ta hand om barnens IKEA eller ta äga en affär utifrån ett liksom heminredningsperspektiv eller badrumsrum eller bedroom.
För det är ju så ni är indelade.
Ja, eller då leda en marknad. Sverige, Tyskland liksom. Så det var ju egentligen de två. Att få leda det yttersta PNL-ansvaret från de två dimensionerna. Det är ju så vi jobbar på IKEA. Men då passade det ganska bra. Vi har varit utomlands 5 år. Så var vi, ska vi ta ett land, flytta vidare eller är det dags att komma hem till Sverige? Och eftersom jag hade liksom lite sikte på de här 2 rollerna så kände jag, men vi kanske ska ta, barnen är fortfarande små. Någon gång man ska bo i Älmhult så kanske det är när barnen är inte för gamla.
Men du är inte uppvuxen där, nej?
Nej, så jag är uppvuxen i Jönköping. Men då flyttade vi hem till Älmhult och då blev jag affärsområdeschef för barnens IKEA. Och sen så har jag var där en period, var affärsområdeschef för vardagsrum. Och sen så jobbade lite inom, mer som en matrisorganisation.
Det var då jag träffade dig.
Exakt.
Och det tyckte jag var så roligt, för det var living room, eller loving room.
Ja, då gjorde vi loving room. För det var för att vi ville bygga en ny kultur där vi skulle ta affären till nästa nivå. Så där kan vi komma in lite på sen hur man är.
Hur man gör det.
Ja. Men där kärlek, liksom love is unconditional, det var man börjar med, trust och kärlek i basen. Det var en väldigt rolig resa faktiskt.
Ja.
Och sen så jobbade jag lite med produkt- och sortimentutveckling mer från ett matrisperspektiv. Och sen då, sen 1,5 år har jag tagit den här rollen.
Ja, och den här rollen då, som är Managing Director för IKEA of Sweden.
Yes.
Och om du skulle bara säga IKEA of Sweden, för dem, för det är ju, ni har ju en organisation som man, även om jag nu har lärt känna många hos er och har hört de här många gånger, är man ändå lite confused. Beskriv, vad är IKEA of Sweden?
Nej, men som jag sa innan, egentligen är IKEA of Sweden, det är ju lite egentligen, jag vill kalla det liksom hjärtat av IKEA, för det är ju där IKEA kommer ju hela tiden med produkt och sortimentet som en del av vår identitet. Och det är mycket så vi tänker utifrån
produkt och sortiment. Det är där man verkar fram hela.
Exakt, det är där man där liksom sätter basen för hur vi optimerar bakåt i kedjan. Du vet, vilka träd, hur sårsar vi, hur minimerar vi liksom luft i containerna till att använda så mycket liksom lite spill av råmaterialet som möjligt, och hur utvecklar vi produkterna för att liksom minimera kostnader och liksom klimatavtryck bakåt i kedjan, men hur också optimerar vi liksom kunders behov i hemmet, hur möter vi dem och hur liksom möter vi dem i
så hela våra produktsidan,
så det är, kan man säga. Så det är produktsidan egentligen. Och hur man styr värdekedjan genom produkt.
Ja. Vad häftigt. Du sitter ju här nu för att vi ska, nu har vi fått höra om den här fantastiska resan på ett och samma bolag som du har gjort. Och då undrar man lite så här, varför har just du fått chansen? Och vad är det som har liksom byggt dig som människa och ledare? Då måste vi liksom gå till Jönköping då.
Ja, då måste vi nästan gå till Jönköping. Ja, vi kan ta lite historien och var jag kommer från. Och,
vad som har varit liksom betydande för dig där när du tittar. För det är det man får göra när man sitter i den här stolen. Då får man liksom dyka, titta ner lite där. Vad är det egentligen?
Ja, men det är säkert svårt att säga exakt vad som har format det. Men man kommer tillbaka. Jag är då född i Jönköping. Sen väldigt tidigt, alltså när jag var liten. Så jag kände ju mer att jag flyttade till Bankryd. Som är en villa förort till Jönköping. Och det är där jag egentligen är uppvuxen. Så hela liksom det dagis, lågstadie, mellanstadie, högstadie, så bodde vi då i Bankryd. Och vi då var en familj. Jag är mellanbarn, så jag har en stora syster. Och jag har en lillebror och då mamma och pappa. Och vi växte då upp här i Bankryd som var en väldigt trygg miljö. Och klart kommer från en väldigt, väldigt kärleksfull familj. Och sen brukar min mamma och pappa skoja om det, för min syster bor i Boston och min lillebror bor i London och jag har också bott utomlands mycket. Så de säger, någonting gjorde vi antingen rätt eller fel, som alla har för något sätt.
Bankryd var för litet eller något.
Nej, och sen så växte vi upp i den här familjen och lite vad som präglar den. Jag tror att om man tittar på mamma och pappa som när vi var små var väldigt, de har jobbat inom vården båda två, så de har var väldigt så här jämställda. Du vet, mamma kom hem tidigare på måndagarna, onsdagarna, fredagarna. Pappa kom hem tidigare på tisdagarna, torsdagarna. Mm. Så, där, så de har varit väldigt jämställda i sitt sätt att vara. Dock min mamma, högt driv, ambitiös.
Mm.
Liksom, man kan känna igen mig mycket i henne. För hon har alltid liksom framåt lite bättre, lite mer.
Mm.
Så hon valde efter, ja, när jag var kanske runt 12, ja. Någonstans där valde hon att byta och gå ut, liksom, gå över till affärssidan inom läkemedel då, liksom, och göra mer en karriär inom liksom, business.
Mm.
Och började resa, var den som var mycket affärsresande och liksom fick, klart i den generationen kanske var den en kvinna då som var ute och gjorde liksom, karriär och var borta mycket från familjen och sådär. Så hon har ju alltid varit den som på något sätt har varit en förebild i det, att man får göra så, även att hon fick ta mycket frågor, hur kan du göra så här mot familj och... Men å andra sidan då min pappa som egentligen har också båda väldigt kärleksfulla, men kanske den då som extremt snäll, men omtänksam. Han är ju en väldigt liksom snäll och omtänksam och liksom stabil person.
Mm.
Så jag tror att den mixen har ju kanske alltid...
En mix av dig det här som
ja,
du beskriver?
Ja, men eller? Liksom, på något sätt har ju det ändå blivit en del av mig. Och sen så, jag brukar säga det till någon, för jag hade en chef en gång som sa sådär att han berättade att för att vara en bra ledare på IKEA så berättade man, behövde man detta och detta och sätta riktning och så. Sen sa han, så behöver man en sak, sa han. Det är att du behöver ha någonting som du är jättebra på. Du behöver känna liksom att nu tar du på dig nya stora uppdrag och du kommer känna dig osäker. Det är mycket du är ute i, det är liksom okända. Men om du har någonting där du känner, det här är jag ändå skitbra på, så det kan ingen ta ifrån mig. Då kan du alltid gå från den lite liksom inre självkänslan och självförtroendet till att våga ta stora beslut och sådär.
Det är ganska bra.
Ja, det är jättebra sagt. Och jag brukar ha med mig den, och sen ibland när jag tittar tillbaka på min barndom så kan jag titta på min pappa som hjälpte nog också, för han var väldigt så här mån om att vi skulle hålla på mycket med idrott, för hans mamma var lärarinna liksom, hon var ju idrottslärare på vilket var.
Ja.
Och han var så här, vet, idrotten växer med mycket självkänsla och självförtroende, så han var så här, man fick, där fick det var fanns inga stopp liksom. Man kunde välja snygga gympadagar när man skulle spela basket, och man kunde få, han byggde liksom, målade upp handbollsmål på garageinfarten och basketkorgar och liksom allting. Och det har jag tänkt på mycket efterhand, för jag har ju också jobbat mycket med sport. Sen var ju lagidrotten min grej. Jag älskade ju lagidrott, handboll, fotboll, basket och liksom. Men han hade en grej, som exempel att jag och min syster, vi spelade mycket brännboll när vi var små. Det gjorde man ju på gympan.
Det gjorde man
ju. Ja, man gjorde man ju alltid på raster och allting. Och då var han så här, men rätt, han kunde ta med oss upp till fotbollsplanen och säga så här, men ni måste lära er liksom att skjuta ordentligt med det runda racket, du vet. Och när ni tar lyra och så kastar ni bollen 45 grader. Så, här. Så jag och min syster, vi var ju jättebra på brännboll. Och det är så här små saker, så kanske i de här att han var så supporterande, men också så till att vi hade vad vi liksom behövde för att vara bra i saker.
Så han var en bra coachande ledare.
Han var bra
där.
Coachande. Liksom, så här, var vi aldrig några talanger liksom, inom något på det sättet. Men alltid den glädjen och kanske det självförtroendet man fick genom att bygga en viss självkänsla. Att man kan och vågar. Och. Så det tror jag har präglat mig lite.
Ja, vad coolt. Att du kan liksom, hur man så här, kommer tillbaka till brännbollen.
Ja, men det är liksom ett litet exempel av det. Men det är kanske någonstans att man fick den självkänslan att nu jag kan min son skjuta väldigt långt. Och, liksom den, och det tycker jag är eftersom det var Mikael som sa det.
Mm.
Det här med att också inom ledarskapet. Att alltid gå tillbaka lite till de här, du vet, jag är skitbra på detta. Det kan inget ta ifrån
mig. Vad är det du är skitbra på?
Nej, men jag tror att kanske... Jag brukar säga det på IKEA, vad jag tycker jag är bra på. Nu får vi se de som lyssnar om de tycker samma. Men jag känner att jag har haft möjligheten att se många delar av värdekedjan.
Mm.
Så är jag ju väldigt bra på liksom att se systematiken. Hur saker hänger ihop. Och bra på liksom att connect the dots. Och kanske se en värdekedja och liksom förstå hur liksom kostnader och värde skapas i, en, i ett system.
Ja. Ja.
Och system av organisation, system av värdekedja. Så det tycker jag nog att jag är stark på.
Ja, men vad bra. Det där tycker jag vi kan skicka med lite. Alltså att man kan hitta, man kan inte vara bra på allt, men man kan liksom ändå känna att man bottnar i någonting.
Nej, men jag tycker det är faktiskt, det har hjälpt mig mycket. Mm. Att man bottnar i något och sen så får man liksom våga hoppa
sen
från
behöver
det.
Man ju massa andra människor som är bra på annat runt omkring sig. Okej, men om vi är där i Jönköping fortfarande och din uppväxt, vad är det som gjorde, tror du att du tog det valet som du gjorde och började på Chalmers och hittade dit?
Ja, men jag tror att jag kanske inte exakt visste vad jag ville göra. Så jag höll mig nog ganska bred, liksom utbildningsmässigt, att aha, ska man läsa det eller ekonomi eller liksom gå på ingenjör? Och så hade vi att industriell ekonomi var lite mitt emellan. Så jag tror egentligen att det var lite sökande vad jag ville och nog visste inte exakt.
Nej.
Och så tror jag att den utbildningen kändes väldigt bred och attraktiv på det sättet. Så.
Och när du tittar på din uppväxt, ibland så brukar man ju känna sådär att tonårstiden eller senare, på något sätt så är det mycket som händer där med oss också. Mm. Vad tänker du när du tänker på din uppväxt och mognad?
En bra fråga. Jag tror att jag fick väldigt mycket styrka av att vara med i lagsporten. Jag älskade ju det och hade ju väldigt liksom bra kompisar i den konstellationen. Och mina bästa kompisar, vi spelade i samma lag. Vi hade alltid väldigt tryggt och bra och kul tillsammans. Sen det som jag tar med mig, jag fick när jag var 13 år. Jag började liksom bli väldigt trött under liksom sista året på mellanstadiet och in i högstadiet. Och folk började undra vad det är med henne. Du vet, hade lite konstant lite feber, var lite sjuk och fick sen diagnosen att jag hade en autoimmun sjukdom som hette SLE.
Vad heter den, så?
SLE, lupus. Mm. Det är en sån här sjukdom som kan ha väldigt
många namn.
Liksom man kan säkert få den i väldigt många olika. Det är egentligen att immunförsvaret blir för aktivt ju. Mm. Men att man då och den finns, man kan få svår variant, man kan få lättare varianter. Så det finns ju väldigt många varianter.
Ja, jag har ju själv en autoimmun sjukdom. Det brukar jag prata om i podden. Så att de som har lyssnat på mig förut vet det.
Så detta är ju samma, men den här går ju på lite, du vet, hud och inre organ. Så det är liksom lite sådär, kan gå på njurar, kan gå på hud, kan gå på.
Mm.
Så den,
hur gammal var du, sa du?
Alltså då var jag precis egentligen i liksom puberteten där, 12-13. Mm. Och fick den och på ett sätt var det skönt att förstå kanske varför man var trött och hängig och inte riktigt orkade. Jag fick sluta med någon sport och liksom, och så fick den här diagnosen. För det blev att njurarna pajade och knäna pajade och liksom, det blev ju rätt dramatiskt på slutet. Men vad som händer då när man är 13 år och behandlingen som finns är att pumpa in kortison i en växande kropp. Och klart, äta kortison är ju som att liksom, det är ju som att gå i krig, det är liksom som att jaga björn, det är ju liksom en stresshormon man struppar in. Och vilket är fantastiskt, för inflammationen lägger sig. Mm. Men biverkningarna är ju supertuffa.
Ja.
Och,
fick du såna höga doser också då?
Jättehöga. Extremt höga doser och liksom kroppen reagerar ju att man inte sover, man är liksom på vakt hela tiden.
Jag sitter bara och skakar på huvudet, för jag har ju fått det själv.
Och kroppen fast går senare i spin. I livet, men, och klart också en kropp som ska växa och den slutar ju växa. Man samlar på sig, du vet, vätska, fett och liksom. Så jag kommer ihåg att det var en tuff tid på det sättet att från att vara väldigt aktiv till att komma in i detta.
Mm.
Och hur hanterar man det?
Vad hände med dig då?
Nej, men jag tror att så här, när jag tittar tillbaka på det så har jag nog alltid haft en liten kämpaglädje. Det var inte så att jag satt hemma från skolan. Jag gick till skolan även att folk frågade, har du fått påssjuka eller var det med ungefär? Men jag tror att det gjorde nog att jag insåg att man får gå. Man får liksom vara där och man får kämpa på. Så jag tror att det har lärt mig att ibland är det inte alltid bara spikrakt. Man får ändå på något sätt kämpa vidare och inte vara rädd för det. Och inte bry sig mycket om vad andra tycker, utan man försöker hitta den styrkan. Och sen har jag alltid haft bra vänner och en trygg familj, så det har alltid varit på det sättet enkelt. Men det var nog ett lärande och något format, men lite mer än vad jag kanske tror ibland.
Ja, ibland så är det ju så att de där grejerna blir på något sätt. De är ju jättejobbiga när de pågår och autoimmuna sjukdomar är ju jobbiga på så sätt att de försvinner ju inte bara. Liksom.
Nej, de gör ju inte det, och sen har jag varit jättelyckosam, för jag hade det egentligen ganska stort skov där man haft en väldigt lätt, inte någon sjukhistorik sen dess egentligen.
Mm.
Sen är det alltid lite varning och sen så, du vet, livet går upp och ner när man tittar på den banan och väldigt tufft för 2019 nu, för några år sedan, så var min dotter bara 10 år, men också började bli svagare, lite konstant lite feber, började få konstiga hudutslag. Och det visade sig att hon också då har samma diagnos.
Mm.
Och det var väl kanske också tufft när man är mitt i karriär, det är mycket. Och helt plötsligt händer någonting i livet som man inte riktigt kan påverka.
Mm.
när man är en person som tycker att man kan påverka och lösa många problem. Mm. Men så kan man inte riktigt påverka det.
Mm.
Det enda man kan göra är vara där, lyssna på liksom, möjligheterna och liksom försöka se vad säger läkarna, hur ska vi behandla detta.
Och du kan ju verkligen förstå henne också då.
Ja, man kan förstå henne, men sen är hon en annan person, hon är en egen individ, hur ska hon reagera liksom. Men också fick jättetuff behandling med stora kortison.
Och när man är så ung och kroppen växer.
Ja, så för henne var det tufft också. Hon spelade ju basket och helt plötsligt slutade växa för 2 år under och blev kortare och kortare, men alla växte om henne. Men det var också, men hon är en tuff, då inser jag också att hon är också en tuff tjej. Hon har också alltid gått och hon har alltid stått upp. Och, men det var intressant att se hur man reagerar. Att man inte kan göra så mycket, man får ju också följa med där. Och prioritera det som är viktigt. Vara med henne när hon behöver den och lyssna på henne när hon behöver den. Men också försöka balansera livet i stort.
Jag kan känna så här att man får ju... Ibland när jag var sjuk, jag kan bara relatera till det, så, eller när jag hade ett skov, så får jag ofta höra också att men du som är så stark, du kommer klara det här. Och det där är ju ganska jobbigt, så här, klyschigt att höra då liksom. Men samtidigt så är det ju så att jag tror på något sätt att man åtminstone blir ju starkare någonstans av att hantera de här svårigheterna.
Nej, men det är det jag tror man blir, för man är ju kanske inte stark i stunden.
Inte nej,
det
är då är man inte alls.
Men jag tror att man blir starkare lite efteråt, det tror jag faktiskt. Att man liksom tvingas det, man ser att det går.
Vad har det liksom betytt för dig så här livsåskådningsmässigt?
Nej, men jag kan tänka det som var intressant nu tycker jag när man har en ledare på den här nivån. Och jag kände också nu när Ellen blev sjuk. Och jag har reflekterat jättemycket vad som hände med henne. Du vet, när hon fick hela den här kortisonbehandlingen. Och det har jag tänkt mycket på, vad som händer i kroppen med alla de här hormonerna och liksom stresshormon. Det har vi ju naturligt. Så vad händer till exempel om du inte är i balans i stress? Och vad händer med kroppen? Och hur liksom beter du dig? Så jag tycker det har blivit lärorikt och spännande att reflektera också vad som händer i kroppen av stress till exempel. Det har jag reflekterat mycket över. Så det är
av stress och även yttre stress.
Ja, men det är det jag menar. Så egentligen är det lite samma symptom. Här blir det ju väldigt tydligt att man pumpar in. Men det kan ju också påverkas av att folk i dagens samhälle, det är en tuff värld vi lever i. Och att vad händer med människor när stressen kommer? Ibland då mer utifrån och ibland genom medicinering. Precis. Men det är ju en väldigt intressant liksom, utveckling av individer.
Hur fungerar du i stress?
Ja, men jag har ju också försökt lära mig ganska mycket av att men hur hittar man balans då? Jag tror de här rollerna vi har och hur jobbar man med sig själv och sitt självledarskap och hur hittar man balans? Och jag menar, lite stress, jag gillar ju lite stress. Jag är ju lite av en, jag kan komma tillbaka till det kanske om man ska försöka förklara mitt ledarskap och vad jag drivs av. Men jag gillar ju äventyr, jag gillar ju lite stress, jag gillar ju resultat, jag gillar ju saker rör sig. Ja, jag gillar ju påslaget. Så det är ju någonting som jag verkligen tycker om. Och gillar att liksom göra saker bättre och flytta mig framåt. Så jag kan ju gilla att det är en stress. Jag levererar ju ofta bra liksom när det är hälsosam stress. Sen klart när det bara blir, när man känner att det är någonting som händer som man kanske inte kan påverka, eller det påverkar människor. Det är en annan dimension där man känner att man kanske blir liksom, nu måste jag hitta en balans. Och där har jag ju jobbat med mycket metoder för att men verkligen stå, liksom hitta en harmoni i den hälsosamma stressen.
Är det något du kan dela?
Ja, men absolut. Jag tror att det är liksom alltid då att försöka, ja men du vet, det är så här basgrejer som att se till att jag får min sömn. Du vet, se till att jag försöker hitta någon slags rutin för lite motion. Jag är inte jättebra på att liksom motionera. Men liksom den här grundläggande motionen. Och sen jobbar jag jättemycket med att ha bra människor runt mig. Som jag kan prata med. För jag är ju en extrovert och gillar ju att vara i team. Och gillar ju då att ha peers eller min eget management team. Eller liksom någon mentor eller någon kompis. Att jag hela tiden kan ha folk där jag kan ventilera vissa av de här sakerna. För det har jag också märkt att jag mått väldigt, väldigt bra av. Så det är både liksom hitta basen men också hitta bolla. Liksom, så jag kan, vad är det som händer här nu? Och försöka liksom komma ut från det som händer om man känner att det blir för mycket.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men du Fredrika, du bor ju nu i Älmhult. Och jag har ju fått förmånen att vara där och hälsa på er också. Två gånger har jag varit där. Och slås ju av att liksom det är ju verkligen IKEA. Och ni är väldigt många som både bor och jobbar där. Hur är det egentligen?
Ja, men det... Jag menar, vi har ju bott, nu har jag ju flyttat hem från Holland och sa nu får vi bo här en period, jag ska vara affärsmålschef och helt plötsligt är det snart 8 år, så klart sett går tiden. Men Älmhult är ett väldigt speciellt samhälle, det är ju väldigt mycket IKEA. Och ibland tänker man Älmhult en liten by i Småland. Men klart när man kommer till Älmhult så är det som sagt mycket IKEA, men det gör ju också att samhället är väldigt internationellt. Det är ju en by där vi har en internationell skola, på IKEA Sweden där jag jobbar har vi ju 60 olika nationaliteter. Och det är klart en väldigt dynamisk by på det sättet. Ja. Dynamisk av att den är internationell och blandad, icke-dynamisk, kanske att det är mycket IKEA på något sätt. Och sen att liksom leva och både jobba och leva i ett samhälle som Älmhult.
Hur många är det som bor i Älmhult?
Ja, men det är liksom 18 000 i kommunen, 10 000 i tätorten. Aha. Så det är ju... Och sen så jobbar många på IKEA. Sen pendlar ju väldigt många in också från... Även från Malmö och från Växjö och många andra ställen. Men det är, man får ju vara beredd på att man jobbar och man ses utanför jobbet.
Och då tänker man ju gärna så här, hur är det då att vara chef för väldigt många av dem där som du möter?
Ja, nej men jag tycker... man kan ju på något sätt, man kan förstå att folk kan tycka så här, det måste vara jobbigt att du träffar dem hela tiden. Och klart, jag kom in också för 1,5 år sedan på den här rollen. Och hade också sagt att om jag skulle ta den, att jag ville strukturera om vissa delar av organisationen, ändra lite hur vi sätter upp oss. Och klart, det påverkade ju många människor i deras roller försvann, roller skapades. Och jag tror att man, när man bor i Älmhult så är man ju väldigt nära sina beslut. Man är väldigt nära, för man möter ju det på något sätt. Och det är egentligen, först kan man tycka att det skulle vara jobbigt, men jag ser det också som en väldigt styrka. För jag känner också att det som ledare, eftersom jag är så nära mina beslut, så måste jag ju också på något sätt stå väldigt stadigt i mina beslut. Och jag måste liksom, mitt narrativ och mitt varför måste ju vara också väldigt solitt.
Ja.
Och då får man ju verkligen jobba igenom att det man gör, liksom, det känns... det är liksom faktamässigt struktur också. Grundat både i huvudet och hjärtat och magen på något sätt, så besluten är grundade och man kan stå för det. Och att man kan möta och se alla i ögonen.
Det måste ju verkligen vara viktigt då, liksom när man, jag menar, du möter folk på ICA och när ni kanske har haft en jättetuff grej då.
Nej, men så det är det. Men jag tycker egentligen att det har gett mig mycket lärande. Sen kan jag tycka det är lite spännande att komma tillbaka på sin karriär då, för jag har ju alltid varit kanske, du vet, tidigt i min karriär. Jag jobbade inom inköp. Det var ju också på den tiden kanske det var ganska mycket män inom inköp. Så jag var ju också en av de här tidiga tjejerna som fick komma in. Man kände att man behövde lite mer tjejer. Så jag fick ju ganska stora roller, stort ansvar ganska tidigt. Och var ju en som gillar att göra, liksom, hitta nya vägar och göra saker bättre. Och liksom tog stort ansvar och kunde vara ganska snabb med att ta beslut. Och liksom ganska modig i vissa saker. Men det är ju också att ibland har jag kunnat få mina hits. Att jag kanske var lite för snabb och satt med ett stort ansvar själv. Och liksom, blev det bra här nu? Och vad tycker folk? Och du vet, någon kanske tyckte si och så. Liksom att, sen har jag ju lärt mig kanske lite mycket i mitt beslutsfattande. Jag försöker hitta ett sätt att, desto större beslut man tar, klart, att jag försöker hitta ett sätt att vara liksom grundad i mina beslut i, ja, men det liksom känns rätt i huvudet, liksom strukturellt, det känns rätt i magen, det känns rätt i hjärtat. Och det tror jag också lärandet från kanske de misstagen man gjorde tidigare, att man nu då kan sitta och våga ta stora beslut och men också kunna stå för dem och jobba igenom dem på ett sätt som man känner sig trygg med.
Vad har du för ups and downs då?
I ups and downs mer i...
Ja, vi har ju berört några tuffa stunder här nu, men jag tänker så här, vad är det värsta du har varit med om?
Vad är det värsta jag har varit med om? Det värsta är nog ändå det där, när min dotter blir sjuk kanske, men jag tänker så här, jobbmässigt, det tycker jag är roligt, för man sitter ju när man kollar tillbaka, okej, 20 års karriär, och om man tittar tillbaka så har man säkert stunder där man skulle säga att det här måste vara det värsta som har kunnat hända. Jag hade ett av mina tidiga jobb när jag var ute där i Ho Chi Minh City, och jag hade fått i uppdrag att vi skulle börja skicka sådana naturfiber. Det var inte så mycket värde per kubikmeter, vi hade stora rottingkorgar och allting, så vi skulle hitta ett nytt sätt att distribuera det över världen med liksom, på ett mer smidigt och effektivt sätt, och direktcontainer från Asien, och jag skulle bygga något nytt ordersystem för det, och det gick åt pipan. Ja. Och alla var jättearga. För några fick för mycket och några fick ingenting, och leverantören fick inte, det var kaos. Och så här i efterhand, i den stunden, så kände jag nog det här var nog det värsta som kunde hända. För det var ju inte någon som var glad. Och alla var arga och tyckte, vad är det här för något? Och klart, nu kan jag ju kolla tillbaka på det och tänka, men då i stunden var ju klart det värsta som kunde hända. Men nu är det ju liksom egentligen ganska kul lärande.
Exakt. Och det är ju ofta så med de
där. Och jag har ju, måste säga, att få vara på IKEA och ha fått stort ansvar tidigt, tagit stort ansvar tidigt, så har jag ju alltid känt att jag har haft mina ledare i ryggen. Så det har ju varit andra stakeholders som har varit arga. Men de som har gett mig uppdraget,
De har hållit mig om ryggen.
Och de har ju aldrig riktigt... De bara, ja, det kanske inte var så bra, men nu får vi lära oss av det ungefär. Så jag har alltid känt att det har funnits väldigt mycket utrymme att göra misstag. För det är ju väldigt viktigt på IKEA att man får göra misstag.
Men vad bra, för nu kommer vi in på det som jag vill prata om. Nämligen den mytomspunna IKEA-kulturen. För det, eller är den inte myt? Det är bara jag som känner så här att... Det är något speciellt nu när jag har fått lära känna flera ledare. Vi kanske ska säga det också. Du har ju faktiskt gått vårt Women for Leaders Premium Leadership Program för några år sedan. Det var ju innan du fick det här jobbet. Och sen har jag fått lära känna flera från er organisation. Och det är ju någonting med... Och det vet jag inte om det är just era kvinnliga ledare. Men det är i alla fall så att de utstrålar någonting speciellt. Och det här säger jag inte bara för att vara lite så här bekräftande nu. Utan det är så att ni pratar liksom både ledarskap och era medarbetare om IKEA på något speciellt sätt.
Det gör ju mig väldigt glad, och det är ju också intressant, för jag har ju valt att stanna kvar på IKEA i 20 år. Lite för att jag alltid har fått möjligheter att lära mig nya saker och utvecklas och...
Men vad är det
också
ni gör
för att
då?
Det är fantastiska människor. Det är ju så kul att vara på IKEA, och det är fantastiska människor. Men sen när man kommer till kulturen, så har ju den alltid varit ganska stark. Jag tror att Ingvar som grundare var ju väldigt noga med liksom både visionen och värderingen.
Har du träffat
Ingvar? Ja, Ingvar har jag träffat. Tidigt, han hade ju alltid veckan när han kom till IKEA Sweden när vi var... Vi hade Ingvar-veckan när han kom och gick igenom ett sortiment och affärsutveckling. Och många jag jobbade med inköp av trä där, att vi hade någonstans, vi skulle bygga nya fabriker i Polen. Och du vet, han hade full koll på allt, dimensionerna
av trät
och vad det skulle vara och hur han kunde.
Det
han,
skulle man ju kunna tycka är liksom lite detaljstyrande. Men,
nej, men det var liksom det var att Ingvars förmåga att vara väldigt visionär och vara i detaljen och skippa det emellan. Så det, jag tror att det var hans styrka. Men han var ju också väldigt stark i att bygga kultur och värderingar. Och värderingarna är ju väldigt starka inom IKEA. Sen, vad är, liksom, sen är det visionen också. Vi har ju ett väldigt, att vi är här för att skapa en bättre vara för de många människorna. Vi har ju, det är ju en väldigt stark tro att vi är här för att göra något mer än att sälja heminredning. Vi är här för att faktiskt göra en bättre vardag.
Det ni lever också, liksom visionen.
Det leder vid visionen och att det är liksom ett större syfte av att vara här och faktiskt påverka också vår, liksom, nu med liksom allt som händer inom hållbarhet och att du vet det som att, men en bättre vardag är ju också en bättre liksom shared home av liksom planeten vi bor på. Och vi har ett syfte som jag tror att har varit väldigt starkt. Och sen har vi värderingarna. Klart, värderingarna är ju ganska mycket common sense. Det är ju liksom ta och ge ansvar, enkelhet, men mycket kring tillsammans. Och, så, och där har vi varit väldigt starka. Det är viktigt för oss. Så vi rekryterar ju baserat på värderingar först. Och liksom personligheter och att du passar och att du vill både driva men också en, liksom, jobba ihop. Och liksom ödmjukhet i det.
Mycket teammänniskor apropå.
Ja, men det är mycket teammänniskor är det. Och liksom, så vi har ju verkligen måna om att rekrytera folk som passar in. Liksom. Sen vill vi ju inte ha, vi älskar ju diversity. Det låter som att alla ska vara likadana, för verkligen inte så. Vi ska ha en väldigt stor stretch i liksom personlighet och egenskaper och liksom bakgrunder. Och, men att vi ändå, att man är där.
Är det aldrig bekymmer med den här typen av kultur som ni odlar?
Jag vet inte, det skulle vara bra att fråga någon som kanske kommer in. Och, men jag vet inte, jag tycker inte det är liksom en, det blir inte en intern kultur. Tvärtom så triggas vi ju alltid att vara väldigt externa hur vi ser på det. Vi tar ju alltid in...
Ja, ni går på liksom, hembesök.
Hembesök till exempel, att vi hela tiden utmanar oss ju. Det är ju också en del av kulturen. Ja, nu var bra vi var, nu får vi fira i 3 sekunder, nu går vi vidare. Liksom. Och sen kulturen har också varit så här, att vi är väldigt långsiktiga hur vi ser på saker. Att vi vågar tänka väldigt långsiktigt. Och, så...
Ja, men ni är väldigt, om jag får säga då, liksom, ni är ju nyfikna men ändå har liksom någon form av väldigt stort hjärta för ert egna arbete på något sätt. Och det, ja, och jag tycker också empati är ett ord som jag har kunnat sätta på er allihopa. Att ni har ganska stark empati.
Jo, men det tror jag vi har. Liksom har jag bara haft människo- tur då? Nej, men jag tror att vi har ganska stort människofokus. Det har vi ju.
Liksom, även om det handlar om liksom hårda ting rätt
mycket. Exakt. Så vi har människofokus både liksom hur vi tittar på vår affärsutveckling liksom, men också hur vi tittar på liksom våra medarbetare och varandra.
Jag tror att de flesta svenskar är ju väldigt liksom stolta över att vi har ett företag som har kunnat bli så globalt och stort som ni har verkligen lyckats med. Så att det är kul att få prata. Annars sa jag så här till dig innan, vi kan inte bara prata om IKEA.
Nej.
Men det blir ganska svårt när man har dig här. Men vi ska inte bara prata om det, för nu ska vi prata om ledarskap. Och det har ju vi redan varit inne på en hel del, men... Jag tänker på min samarbetspartner Volkswagen Group Sverige som alltid skickar med en fråga om just hållbart ledarskap och vad det betyder för dig. Så att nu är vi liksom tillbaka på dig personligt. Vad betyder det för dig att när man säger så här hållbart ledarskap, vad är det?
Ja, men det är en spännande fråga. Vi brukar inte prata så mycket om det, just uttrycket som sådant på IKEA. Så först när jag liksom hållbart ledarskap, då var jag så här tvungen att reflektera hållbart ledarskap. Sen är det väldigt tydligt för mig vad det är. Men jag ändå när jag lyssnar på det så vill jag ändå alltid starta med att hållbart ledarskap idag, eftersom världen ser ut som den gör. Det är en ganska liksom sorglig utveckling av världen. Att hållbarhet måste också alltid börja i det stora. Du vet att om man inte har en agenda för att vara med och contribute till något större, så tror jag man måste också reflektera sin affärsagenda och sin strategi, att liksom det den här, en bättre värld liksom. Mm. Vad är det att ta en väldigt bra plan för det hållbara i stort?
Mm.
Sen klart, hållbart ledarskap handlar ju väldigt mycket om hur bygger man för mig en hållbar organisation, du vet, hållbara ledare. Och för mig handlar det väldigt mycket om, egentligen är det två dimensioner där. Det är att skapa engagemang. Folk måste ju känna att man kan vara med och bidra. Att de har förmågan liksom att bidra. Och hur skapar du liksom att det är liksom ett stort syfte, att de skapar engagemang i sin agenda, liksom passionen skapar liksom att de känner att de kan vara med och påverka och faktiskt göra skillnad. Så jag tror att det, och att göra det är ju liksom väldigt mycket, hur sätter man då både strukturer och kulturer egentligen för att skapa det liksom. Och strukturer är ju också, man har ju ansvar som ledare att se till att det finns strukturer, att det finns ett system där folk kan liksom få återhämtning och inte liksom jobba lagom. Och, men sen också en kultur tror jag också är väldigt viktigt där det är ju att närvaro.
Ja, det märkte vi ju under pandemin hur jobbigt det var där.
Alltså jag tror att en kultur är, för mig är det måste vara en öppen kultur, liksom en öppenhet. Det är sådana här grundläggande saker för mig. Det är först, det ska vara öppet, det ska vara snällt, det ska vara liksom någon trust och det i botten. Men sen är det mycket för mig den här närvaron, att ha närvaro, relationerna, du vet, känna den här kopplingen mellan individer tror jag är jätteviktig. Och sen så måste man också ha kul. Jag tror att det här att man ska inte underskatta hur det är att ha roligt liksom, på jobbet och känna att man går dit med glädje. Och att det, så det är liksom en blandning mellan att verkligen se till att det är en engagerande syfte, riktning, ett syfte som är lite större och sen då ha en struktur och en kultur.
Ja, men bra, där får Volkswagen ett till svar. De är lite så här, det är lite olika varje gång som de får lyssna och ta till sig det. Men du, om vi skulle prata om en grej till som jag känner som är nära kopplat till din karriär, var att just du har liksom fått chansen och tagit de här fina rollerna som du har gjort. Det här med kvinnligt och manligt har väl inte alltid varit jämställt på IKEA heller i topppositionerna?
Nej, det är absolut inte. Och sen har IKEA, jag menar, för mig är det lite spännande, för jag jobbade också inom inköpsdelen mina första år. Och inom inköp framför allt var det ju väldigt mycket män i början och också när jag började. Och sen kanske jag var en av dem när IKEA bestämdes ju rätt tidigt för att man trodde på att vi har ju haft en ganska tydlig målsättning att vi ska ha 50-50 liksom kvinnor och män i ledande positioner. Och, så jag var ju kanske också den, framförallt den delen av själva inköpssidan av IKEA där man behövde få in mer tjejer. Så det var kanske också därför jag fick chansen och liksom fick stora, lite större uppdrag och stort ansvar tidigt. Så, och det måste jag ju ge cred till alla de manliga ledarna som har varit där. Som tidigt gav mig den möjligheten och också varit där och stöttat.
Du hade några sponsorer.
Jag har haft jättemånga sponsorer, framförallt mentorer och kompisar och buddies och alltid känt mig extremt stöttad av dem och alltid kunnat be om hjälp och alltid fått vara mig själv och inte behöva vara någon annan på något sätt, utan alltid de har gett mig utrymme för det. Och sen har ju IKEA, så det måste jag säga, att även att ibland att det kunde vara så att tidigare, kom ihåg när jag jobbade inom trä, du vet, man kom på, och det var att jag var första tjejen där inne i de inköpsteamet och vi skulle ha någon teambuilding och vi skulle basta ungefär. Jag sa, det var lite konstigt för mig, kände jag, att det blir nog lite fel. Och de bara, ja, det kanske blir lite fel. Vi kanske får ändra den här rutinen nu när du är med ungefär. Så det är klart att det fanns ju tider när det också var.
Ja,
men,
och då blir man den första som får bryta liksom.
Ja, men jag tror att det också har varit många, där måste jag säga, faktiskt se många ledare på IKEA som har en ganska modern syn. Ja, men det var väl skönt att vi fick ändra detta nu. Och att det har varit många som har sett ganska positivt på det. Sen kan man ju känna att liksom, när man som ung 27-åring kanske, för inom IKEA har jag alltid känt det, men sen ibland kanske man har tagit ut och träffat stora leverantörer och man kommer ut som 27-åring liksom, och är den som ska leda liksom förhandlingen eller samtalen eller dialogen, och det tar kanske lite tid för leverantören att, vem ska jag titta på här nu av det här, vem är det liksom som egentligen ska driva agendan, vem är hon och vem är den här personen, och liksom man kanske har med sig vissa specialister och de kanske har lite lättare att prata med dem nästan, för att de har lite svårt att kanske se att vi ska prata med den här unga tjejen. Men,
hur har du tacklat det där?
Men jag tror att man har på något sätt alltid... men det, ibland har jag nog tyckt att det kanske vid stunder kanske det var lite svårt att hitta då, liksom, hur ska jag ta plats här? Och, eller hur ska jag... Men sen på något sätt har man fått vara sig själv och tro på den uppgiften man har och liksom driva på sin affär. Och sen får man väl ibland, jag har känt kanske i mötena med de leverantören, första mötet kanske var lite stelt, andra mötet, sen tredje mötet kanske de börjar liksom bygga relationen, och sen har man fått bygga relationen lite över tid och ta sin plats.
Mm.
Och det handlar inte om att liksom behöva ta plats. Jag tror att det är liksom att ta den rollen man har, ta den platsen och visa vem man är och liksom uttrycka sig, liksom vad man vill göra. Jag tror att jag alltid har varit ganska modig där. Att våga säga. Och sen har man ju fått mycket tips. Jag har haft fantastiska ledare som... ja, men Fredrika, du vet... 80% rätt är bättre än inget. Så du vet, känner du att du är 80%, liksom, då är det bättre att ta ett beslut än inte. Mm. Så det är ju på något sätt att lyssna på de här som... Och våga tro och köra på det.
Ja. Så om vi nu skulle... Liksom, vi ska börja summera lite. Men om vi skulle summera varför det har gått så bra för dig
hittills. Vad är det?
Ja.
Ja, men jag tror att...
Går det att
knyta
ihop det?
Och sen är det så här, det är också intressant att säga, går det bra? Liksom, man är klart att man kan se en karriär, och det är ett konstant lärande. Och det är ju också någonting som är härligt. Jag älskar ju att utvecklas. Jag tror att det kanske därför det har gått bra är ju att jag gillar ju verkligen att lära mig nya saker. Och jag gillar att göra saker bättre. Så det är klart att det kanske alltid funnits lite inre driv av att liksom lite bättre, lite mer, hur kan vi, och det har ju inte så mycket med min personliga utveckling, det har mycket också med affären i centrum och hur kan vi bli bättre och hur kan vi, så det är klart att jag alltid haft en nyfikenhet, gilla lite, du vet, det nya och tyckt om att vara lite i det okända och nyfiken, men vad händer där borta och vad händer där borta och om jag gör så, kolla vad den gör, så jag har alltid varit ganska nyfiken och i det här med strävan efter att liksom göra saker bättre eller göra affären bättre eller, och i det utvecklas. Jag tror att det drivet har väl alltid på något sätt kanske känts lite, skulle jag tro.
Det är nog en viktig nyckel.
Ja, det är nog mycket viktigt. För någon? Ja, men sen den andra kanske är att eftersom jag är en extrovert lite. Jag är liksom introvert i vissa delar nu, desto, men får ju ganska mycket energi av att vara med människor. Och sen gillar jag också att vara med människor. Jag känner att det är bra för mig att bolla. Jag tycker om att vara i grupp. Jag tycker om att jag fokuserar ju jättemycket på att ha ett bra team. Jag är ju inte bra ensam. Jag är ju liksom team och liksom tillsammans slår ju liksom allt. Och kanske då också, eftersom jag har gillat det så har jag också gillat att vara i gruppen. Och då kan man ju också göra mycket mer. Så jag har ju också alltid kanske haft ganska lätt att samarbeta med folk och bygga relationer och... och det har väl också kanske gjort att man på något sätt har skapat en trust
i relationerna. Och sen så undrar jag så här, jag brukar alltid avsluta med en fråga som handlar om vad du hade behövt höra. För nu är du ju 40, vad är du nu?
45 har jag precis fyllt.
Om vi säger att du var 19 eller 20, vad tror du att du hade behövt höra då som du vet nu?
Ja, men jag tror att när jag tänker tillbaka till det, så skulle jag tidigare kanske vilja att man alltid, vet, tidigare i karriären, att man, vet, man ville så mycket, det finns ju alltid en osäkerhet, även om man kommer med god självkänsla, gott självförtroende, så blir man ju ändå alltid osäker i nya konstellationer. Jag hade ju hoppat att folk skulle säga till mig att, du vet, man känner så. Och därför tycker jag den här som vi pratade om innan, det här med att lilla inne confidence, att våga lita på det mer och vara ännu mer modig i att, du vet, vara i det okända och bara uttrycka att det här vet jag inte. Du vet, lite mer Pippi Långstrump, det här har jag aldrig testat förut, så det är jag säkert jättebra på. Du vet, att våga liksom hoppa ut.
Det är ännu mer tidigare.
Och att kanske inte då behöva grubbla så mycket, utan att våga vara det ännu mer. Och att då se till, jag skulle också se till att man är i en snäll konstellation, så finns det ju inga begränsningar vad man kan liksom nå för mål om man bara är där tillsammans, om alla skulle vara så i en trygg miljö och liksom ha en öppen dialog med feedback och alltså det, att man kanske skulle våga säga det ännu mer tidigare.
Bra. Men du, Fredrika, finns det några konkreta tips som du känner att du vill skicka med nu till alla som lyssnar här utifrån de, liksom, de lärdomarna som du har och tankar om ledarskap och livet?
Ja, gud ja. Nej, men jag tror att, ja men kanske två saker. Var den första tror jag är att man ska försöka hitta, ja men liksom hitta glädjen där man är just nu. Jag kan ju känna det liksom ibland att i många roller jag haft att man blir lite så här att man, vad är nästa och sen ska jag göra det och i livet också. Ja men till sommaren då ska jag.
Man har så bråttom
och den där semestern, nästa jul, vad ska jag, alltså du vet, vad händer? Att kanske vara lite med att i både i var och försöka hitta glädjen i det lilla, men kanske också även på jobbet. Jag kan känna, hitta glädjen i att leverera i det assignment man har. Glädjen i den gruppen man är liksom. För naturligtvis blir det också lite biljetten till nästa på något sätt. Om man också verkligen är i nuet och väldigt närvarande.
Mm. Och se till att ha kul då.
Och se till att ha kul och uppskatta. Jag tänker alltså, lyxen att få vara i så många fantastiska team som man har varit i. Och lyxen som man sen när man lämnar det teamet säger, åh gud, tog jag verkligen tillfället i akt och liksom... var där då liksom. Och jag tror både i livet och i jobbet så tror jag att det är absolut en viktig del.
Det var bra.
Ja, och sen den andra är ju liksom att, men ledarskap, jag känner ju fortfarande, man kommer ju aldrig vara färdig som ledare. Nej. Så det är ju också att hela du tiden, du vet, ja men det är reflektion. Mm. Och då brukar jag tänka, ja men hur reflekterar jag? Och ja, men det är mycket jag har, det är till att man har någon mentor eller kan vara formellt, informellt, men någon som man kanske är någon tidigare chef eller någon man litar på eller en buddy eller en peer eller någon som sitter nära en i organisationen. Att ha några människor som man kan reflektera med. Liksom. Jag har ju alltid haft med några av de här cheferna, jag har haft som jag fortfarande har kontakt med. Jag har några, jag har ju... som du, några som du känner också, som Cindy som har gått programmet som du känner, som jag alltid haft nära i min karriär, som jag kan ringa upp om det är någonting. Och jag har haft, så jag har alltid haft någon buddy eller någon mentor som har varit nära. Och så det skulle jag nog säga. Att det kanske går något program. Och jag gick ju Women for Leaders, så en anledning till det var ju att jag ville liksom lite förstå, det var ju, ni hade liksom en komponent som var väldigt mycket om att leda liksom i transformation. Och jag kände, nej men jag behöver bygga på lite, hur ska jag leda den här miljön i den här komplexiteten? Vi både behöver liksom till exempel stora förändringar i hållbarhet och digitalisering, men också liksom leverera här och nu. Och fick fantastiska tips från det programmet av att det handlar om att kunna takta i tvåtakt. Både leda i transformation.
Ann Helenius ser det nog,
exakt,
tror jag.
Exakt, och den har jag fortfarande med mig. Att
hur jag brukar också tänka på
har jag tvåtaktsledarskapet hela tiden? Och det var ju tack vare programmet att man fick sådana konkreta tips att du behöver inte oroa dig. Du kan leda i tvåtakt. Du leder här och nu och du leder transformativt och du gör båda samtidigt. Så det är också liksom att både, så det skulle jag säga var mitt andra tips, att se till att hålla dig up to date med mentorer och program eller nyfiken på.
Ja, men också kanske då liksom hämta inspiration och hjälp utifrån och från andra.
Exakt.
Vad är det för någonting som du ser fram emot nu då? Om vi ska blicka framåt. Nu har vi blickat lite bakåt. Men...
nej, men jag tycker det är... jag tycker det är en jättespännande tid. Det är fantastiskt att få jobba i en stor organisation. I den här världen vi är. Världen är jättesvår. Utvecklingen är sorglig med krig och konflikter.
Jag menar, det måste påverka er mycket med den
polariseringar och det geopolitiska och klimatförändringarna. Och, liksom, vet du, och att få vara med och tänka att med den utvecklingen, vad behöver världen? Världen behöver ju ett alternativ. De behöver ledarskap när det gäller liksom inkludering, när det gäller hållbarhet, när det gäller... liksom optimism och liksom våga vara optimistisk och våga tro och du vet. Och få leda i detta och sätta riktning, bygga kultur, våga ta svåra beslut, det är ju jättespännande.
Så bra. Det där blev väl en fin inringning till, eller avrundning till att vi avslutar den här podden. Men tack snälla Fredrika för att du har varit här.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på mig och min gäst Fredrika Inger. I Karriärpodden och i alla våra övriga verksamheter, Women for Leaders, EQ Executive Search och Signe, jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Så tack för att du är med oss i lurarna så här in på det 10:e verksamhetsåret med podden. Jag vill
också passa på att tipsa dig om att vi nu söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka, oavsett om du är en erfaren mentor eller är nyfiken på att bli det. Så vill du vara en del av Signes community, här finns chansen till Pay It Forward på riktigt. Klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Men det var allt för mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.